Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag kommer ihåg när de frågade Kenneth Eriksson när vi åkte full VM-säsong 2000, vad var det, 4 eller något sånt där med Skoda. Ja, men varför var du en tjej? Ja, då så sa Kenneth, därför att Tina, hon är så, när hon läser noter så är det så sent så att det nästan är för sent, men det är ändå inte för sent så att det blir perfekt. Men det är ju just då att du vågar vara så sen så att du nästan är för sen, men du blir aldrig för sen.
Ja, på den taktiken byggde veckans poddgäst sin kartläsarkarriär. En karriär som rymmer många framgångar och hon har haft hela världen som arbetsfält. Tina Turner började navigera redan i början på 80-talet, delvis tack vare sin dåvarande kille Lars-Erik Torp. Han var rallyförare och fick in Tina på passagerarsidan och där tog hennes karriär fart. Lars-Erik dog 1989, bara 28 år gammal, när han som åskådare blev påkörd under Monte Carlo-rallyt. En händelse som förstås påverkat Tina och hennes livsval. Och ödet har också gjort att hon mist ännu en nära vän, rallyvärldsmästaren Colin McRae. Hon var kartläsare åt skotten när han störtade med sin helikopter och omkom hemma på sin gård 2007. Det är 18 år mellan de två händelserna och vi pratar en del om vad som hände under de 18 åren. Bland annat hur det var att som tjej verka i motorbranschen på 80-talet. En helt annan tid. Tina håller igen lite med de värsta historierna men erkänner att hon fungerat som snöplog, tagit en del smällar och på så sätt förhoppningsvis gjort det enklare för tjejer som kommit efter henne. Vi pratar ju också om hur allt började på bondgården utanför Säffle i Värmland där Maria Kristina Turner växte upp. Men Kristina, det har ingen kallat henne efter att hon döptes.
Om jag säger så här, när jag växte upp, det har egentligen aldrig varit Kristina. Utan när jag växte upp så var det Ninna. Ninna följde med mig ända tills jag började åka biltävling. Och framförallt då med Susanne Kotelinski när vi kom ner till Tyskland. Och Kristina of Deutsch ist ein bisschen lang zu sagen. Alltså vet Kristina Tina. Und dann auch in Deutsch ist Turner, så vi disänger in. Så då blev det ju Turner, fast vi stavat annorlunda. Och då blev det Tina Turner, det tyckte ju tyskarna. Skitfränt. Så det var ju då 86 där någon gång. Och då blev det Tina. Så Tina kom, och när jag bodde i USA, jag gick ju på flygskola i USA, då var det Chrissy. Så jag är egentligen känt barn, har många namn, sa alltid min mormor till mig. För jag sa, nu jag heter Ninna och Chrissy och Tina och liksom, vad ska jag veta att den är? Känt barn har många namn, sa mormor, så det var inga problem med det. Men så därför så, ja, Tina kom med motorsporten och internationell motorsport.
Ja. Men när du var liten då, vad tyckte du mest om att göra då i Säffle där du växte upp?
Ja, jag växte upp på en bondgård, Ölserud socken. Det var ju 17 kilometer från Säffle. Så det var ju, storstan var ju Säffle och dit åkte den inte så ofta. Det var ju på marken och det var någon gång. Men sen då när jag fick mopeder och epatraktorer, då var vi ju 15-16 där. Då blev ju Säffle the big thing. Men jag växte ju upp på en bondgård. Växte man upp på en bondgård så är det ju mycket en hjälpsat. En fick hjälpsat. Det var att utfodra djur, eller det var att fösa kor, eller det var att ta hand om fåra, eller det var hönsen som skulle plockas ägg. Vi rensade ogräs och vi rökte planter eller planterade planter i skogen. Så vi var en del av familjeliv och av att hjälpa varandra. Sen så är det väl också det, vi fick ju då testa på olika saker och farmor sa väl att gör ingenting så blir det ingenting. Vi var ju fostrade att en fick skulle lära sig att ta hand om sig själv. De gjorde egentligen ingen skillnad på tjejer och killar på gården. Vi körde traktor, vi tallriksarva och pappa liksom, nej. Ja, då är det så. Ska du träna, ja då får ni träna ihop. Jag åker inte 3 dagar i veckan och kör till Eskilsäters fotbollsklubb, utan det blir liksom, då får du träna med pojkarna. Det är inget separat här, utan jag kör de gångerna. Och eftersom det var mest pojkar så fick jag träna med pojkar.
Ja, du har ganska många syskon.
Ja, nu har jag det. Jag har egentligen bara ett helsyskon. Men mamma och pappa skildes ju väldigt tidigt då när jag var 7 år. Så att det gjorde ju att jag fick bonussyskon och bonussyskon och bonussyskon. Så att totalt kan du säga då, med ingifte syskon och halvsyskon, så är vi 8 stycken. Och då från en tidig ålder naturligtvis, eftersom det här hände tidigt i mitt liv. Så att vi är en stor syskonskara, och det är ingen skillnad på biologiska eller halva eller ingift, utan ja, vi är liksom, det är vi.
Mm. Trivdes du bra i den miljön?
Absolut. Jag kände att det har varit, vi fick ju lära oss mycket, och det var mycket med händer och med kroppen, och du fick förstå saker. Vi byggde ju mycket, det fanns ju verkstäder, där lagade en ju maskiner, en åkte ju inte på service. På den tiden kunde en ju laga både traktorer och bilar och skördetröskor. Och en av pappas bröder då var ju den som blev mekaniker. Så att vi fick ju hjälpa till där också, svetsa, skruva, borra, fila. Ja. Så det var ju en barndom som kanske mycket påminner om Emilie Lönneberga, Pippi Långstrump och barna i Bullerbyn. Ja, så levde vi.
Jag läste någonstans att du har sagt om din barndom att det var där du formades till att bli resultatinriktad. Vad menar du med det?
Jo, det skulle jag väl säga att, som farmor sa då, gör den ingenting så blir det ingenting. Och tar den inte hand om korna så mjölkar den inte. Får de ingen mat så sinar de. Och korna liksom måste komma ut eller måste bli omhändertagna. Så mycket var ju det att, och skulle det bli bra så var han ju tvungen att lägga ner sig. Så att det här med resultat, det var alltid liksom, hade vi gjort allt, vem var bäst, det blev ju en intern tävling. Du vet, vem tallriksar var bäst, vem kunde lägga finaste liksom plogsträngen, vem var snabbast över isen, vem gjorde mest mål. Ja, allt det där som du växte upp med. Så jag tror att det var väl vårat sätt att trimma varann som barn. Vem kunde backa längst med släp? Alltså det, allt vi gjorde blev ju, vem var bäst på det? Mm. Så det följde väl med mig, ja.
Mm. Ja, inför den här intervjun så lyssnade jag på ditt sommarprat. Det är 10 år sedan, 2004, som du sommarpratade. Och det har jag lyssnat igenom. Och där pratade du också om din barndom på bondgården och så vidare. Och dina föräldrars skilsmässa. Och där tycker jag mig förstå att det kanske inte var så himla lätt hela tiden.
Det var det ju inte, för att på den tiden skilsmässa var ju inte något så där jätteallmänt på den tiden. Skilsmässa ut på Värmlandsläs var ju wow, det ville ju helst inte prata om, en sopa ut under en matta, och det skulle ju vara så lite diskussioner som möjligt, och barn skulle ju bara anpassa sig. Det var ju naturligtvis svårt eftersom mamma och pappa då inte skildes i, vad ska vi säga, i godo på det sättet. Och det var mycket prat där och mycket prat här, och du blev ju ställd i mitten. Och det är klart att det är väl något som jag önskar idag, och som jag verkligen jobbar för när jag träffar i min ålder eller har bekanta eller de som nu planerar att ta skilsmässor, och värnar ju väldigt mycket för barn och öppenheten och acceptansen utav olikheter och sådär, om en då har bestämt sig. Att det inte ska bli att, som vi då, som levde i väldigt mycket ovisshet, och pratade om det, så var det, men det där är du för liten för att förstå. Så det känner jag väl att, det hoppas jag att, och just nu med kuratorer och coacher och relations, att det är jag absolut säker på att det är på rätt väg, och framförallt för barn då, när inte hjärnan är utvecklad och en inte har det långsiktiga tänk och förståelsen, det har du inte när du är 7 eller 10 eller 11 år, och det är ju mycket som svävar i skallen. Vad är det som är rätt och fel? Du tror på den inre, under, eller vad ska vi säga, rösten som kommer. Och, ja. Så att, nej, det kämpar jag mig igenom och blev väl bra på att anpassa mig. Men jag var hos mamma var det så, när jag var hos pappa var det så.
Var det alkohol inblandat?
Ja, det var det ju också. Min pappa tog ju det där, han levde ju lite som offerkafta på sig. Och tyckte ju synd om sig själv. Kan en ju säga, om en ska hårdrat. Men då fanns det ju heller ingen du kunde prata med, utan det var ju just där. Och jag tror att även som förälder då, och vi bestämde ju att vi skulle vara kvar hos pappa. Och han fick då helt plötsligt hand om två barn och var i 30-årsåldern och 7 och 6 år och ett nytt hus. Och det är klart att allt det som kom på honom också var väl han inte förberedd för. Han hade ju levt då i en kärnfamilj med farmor eller sin mamma som var hemma och tog hand om det och farfar som var ute på gården. Alltså det var ju hans verklighet. Så det är klart att han tog till spriten, det var väl någonting då som... Så att det var väl också en utmaning, för det blev ju lite, det ville du inte berätta om. Och det är ju sånt där då, nej det ville en stoppa under matta och det skulle ju ingen prata om.
Nej. Och så bodde du nära Säffle, ja. Och i Säffle så är det ju rally som gäller.
Ja, det blev ju så.
Eller fanns det något annat?
Nej, motorsport, och det är väl inte så konstigt. Jag menar, vi började ju, jag menar den första riktiga ingenjörskonstruktion var ju med mina kusiner när vi byggde på en motorsågsmotor på en trampbil för att vi var tvungna att liksom ta hand om våran lilla kusin då. Och han skulle ju alltid åka trampbil och vi tyckte ju det var så tråkigt att skjuta runt honom. Så vi kom ju på motor, sätter vi på den. Då fick vi en motorsågsmotor och vi satte ju på den här då på en trampbil och gjorde ju en med drev eller med kedjor och ett kugghjul och allt där och satte ju fart på det. Och det enda var ju att vi hade ju glömt bort att titta på att vilka håll hjulen drev. Så när vi hade pallat upp den där. För vi visste ju dra igång det där då med ett snöre, vet du. Så den var ju så tung nu med motorn och så hade vi ju så här tyngde på framför, annars kippade han ju över bak. Så du vet, när vi skulle dra igång den här så spann ju inte hjulen loss, bakhjulen. Så, men vi hade ju aldrig kollat på vilket håll vi hade sett på drivningen. Så när vi då pallade upp en lite, för det förstod vi ju att vi var tvungna att få rull på ett. Bromsar hade vi ju heller inte tänkt på, men det spelar ingen roll. När vi släppte kobra eller drog bort dem, då gick ju den här trampbilen inte framåt utan den gick rätt bakåt liksom, och hamnade i ett dike där fullt i vatten. Och våran kusin med, hade vi ju sett på en stor hjälm, han var ju 3 år eller något. Men då kan jag säga att då var till och med farmor på hugget, för då jagade oss länge och vi skulle ta livet av våran kusin. Så det var min första ingenjörskonstruktion, kan jag väl säga, tillsammans med min kusin. För att underlätta livet. Så visst, det måste ju finnas någonting i oss människor. Vi vill göra det lättare och liksom ha ett bättre på något sätt. Men sen då så blev det ju Säffle och motorsport. Och det kom jag in ganska tidigt. Jag träffade ju då Lars-Erik där 16 år. Jag hade ju då börjat flyga. Jag var ju jätteintresserad av flygning. Jag ville ju se världen och komma ut och se det genom flygningen. Jag älskar ju, jag började ju redan som 13-åring och sparade ju pengar för att kunna segelflyga när jag var 16. Så. Jag drev 4-5 företag i 4H för att få in de här pengarna. Så att, visst. Alltså, om vi säger ingenjör, det här med att köra traktor, moped, epa-traktor, det fanns ju med alltså sen vi var små. Det var inget konstigt. Och sen motorsporten då, det var ju liksom den klubben och de killarna hängde ihop med genom sina bröder och genom det här, så det blev som en naturlig del.
Men så träffade jag alltså, Lars-Erik Torp, ja. Så han var då etablerad rallyförare?
Nej, han var ju inte då när jag träffade honom. Han var 6 år äldre då, han var 21. Han hade ju börjat smått med sin karriär och sådär. Så att, och sen åkte jag till USA och flög då. Så att vi hade egentligen inte, det var väl mer motorsportintresse så. Men jag var väl ingen rallynörd på något sätt. Utan jag höll ju på med mina grejer, men jag tyckte att det var fränt liksom så. Vi tyckte bra om varandra. Och när vi träffas så berodde det på en snöstorm. Herre Jesus, jag brukar skratta om det ibland. Det var ju dagen före julafton och då var vi hos mamma. Och min mamma och hennes man kände ju då Lars-Eriks föräldrar. Och då skulle vi åka dit, de hade blivit ditbjudna och jag var väl inte så här. Ja. Och vi kände ju varandra så liksom, men inte något så direkt. Ja, och så skulle vi dit och så blir det snöstorm. Och det höll det på. Och de satt där och drack kaffe och pratade. Och det blev sent. Och det blev värre och värre väder. Och då hade de ringt och snöplogen hade inte kunnat komma fram. Och Lars-Erik var ju då nere i verkstaden och skruva. Och jag kände mig bara, fasen, sitter här och lyssnar på det och går väl ner i verkstaden. Ja, satt vi där och pratade. Ja, men så Lars-Erik, nu har jag skruvat ihop i. Ska du åka med på en tur? Ja, tänkte jag, men vad ska jag göra? Och vi kom ju inte åt något håll och snöplogen skulle komma. För de hade ringt och kollat liksom. Det är ju så, djungeltelegrafen på näset. Ja, och vi ger oss ut i denna rallybil, vet du. Och det var ju snödriver och det snurrade ju och vi åkte runt och det var ju ett riktigt... Och ja, det var den roligaste berg- och dalbanan. Alltså det var fränt. Det var riktigt... Och kanske berodde det på allt som var runt omkring, inte vet jag. Och vi skrattade och vi sköjade och vi hade så roligt. Och när bensinet tog slut så var vi... Jag kommer inte ihåg om det var 2 kilometer före eller vad det var. Och vi fick gå tillbaka till annars snöstorm. Och under tiden vi gick och kom tillbaka så fick bensin och kom i alla fall tillbaka hem. Då hade snöplogen ringt och sagt att nej, han kommer ingen. Det får bli någon gång till morgon. Men han hann inte och kommer just den vägen. Och då skulle vi ligga kvar. Och de hade inte så många sänger. Ja, men så här, då får väl ni dela säng. Så vi delade på en 90-säng den där natten. Och det var väl då egentligen känslor uppstod. Efter det här roliga. Efter det här stolliga. Och vi låg ju bara där och skrattade och sköjade. Och så det ena gav det andra som sen blev ett puskar. Och jag var ju absolut inte... Du vet, jag var inte den tjejen. Alltså... Och så tänkte jag, men shit, det var ju precis jag hade pussat pojker i ryska posten liksom någon gång när jag växte upp och det var inte min grej överhuvudtaget. Och så hände det här då i all sköns hast i en säng på en julaftonskväll. Och sen efter det så, ja, det blev bara att vi hade kul ihop liksom.
Ja, och det var ett par och han fick in dig, eller du klev in själv kan man
ja,
säga.
Ja, sen då åkte jag till USA, flög och grejade där och kom tillbaka och så visste jag inte vad jag skulle göra. Och då hade ju hans karriär dratt igång så hjälpte jag honom med sponsorer och lite grejer. Och ja, men tyckte han, vi kan ju spara lite pengar, då kan du också åka kartläsare. Så, ja, jag kan åka kartläsare. Och sen så tyckte Susanne Kortelinski, men det är ju slöseri. Det finns ju så många killar och inte så många tjejer så, och jag vill ha ett tjejteam. Då hade ju Marianne Sterner då som var journalist, hade åkt med henne, hon var ju lite äldre. Och då ville Susanne ha någon lite yngre och sådär, och som var, ändå var med. Jag hade ju varit med Lars-Erik då, juniorlandslag, och hjälpt dem och översatt engelskan och allt det här. Och så då hamnade jag som kartläsare hos Susanne. Och så liksom, så det var där i en sväng utav alltihop.
Mm. Hur snabbt upptäckte du då att det var din grej?
Jag tror att när jag inte kom in som pilot, det fanns ju inga utbildningar. Jag var ju att testas då i försvaret. Tillhörde de 20 tjejer som blev uttagna för att testas för att bli piloter.
I
försvaret.
Ja, i
och jag tillsammans med SAS då, försvaret hade gjort den här uttagningen. Men de var inte riktigt färdiga med utbildningen. Och, så jag var väl 10 år för tidigt. För sen tog det ju, det var väl 93 tror jag, som de första kvinnorna inom flygvapnet fick börja på att flyga och bli piloter. Då. Men... Så det gjorde ju då att, ja, jag vet inte, det var väl en kombination av alltihopa. Jag hade ju velat sett världen genom flygningen och sen när det här blev med rally och vi åkte ut i Europa och började på att tävla där och du träffar människor. Och jag fick egentligen ett tillgodoseende av mina drömmar och visioner för att se världen och träffa andra människor. Nu blev det inte genom flygning utan nu blev det genom rally. Så att då lärde jag mig liksom bara... Och då var det ju det, ska du liksom hänga med på den nivån så var det att bli bäst.
Så du körde, du var med i det tjejteamet och å ena sidan också med
Lars-Erik,
också, så att du körde liksom...
Ja, jag körde lite parallellt, det var lite allt möjligt, det var ett enda stort kaos. Nej, det var en riktigt stor cirkus kan jag ju lugnt säga. Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag skulle läsa kartan ner till Dreistedt rally. Och du vet, vi var sent ute och Lars-Eriks pappa hade då köpt en Mercedes för att det skulle vara en bra dragbil. Och bil var ju för sent färdig och vi skruvade ihop där och började på att ladda på natten. Du vet, 4:00 fast vi egentligen var ett halvt dygn för sent. Och vi skulle ju köra natt och dag för att hinna ner till detta Dreistedt rally med en folkvagn, en GTI där bakpå. Så skulle jag läsa karta och trött som jag var, vet du, jag tittade ju inte på Öst- och Västtyskland och kom ju till gränsen där nere i Västtyskland och de bara liksom, här kommer ni inte igenom utan kan ni, det här är Västtyskland. Och shit, det är Västtyskland. Jag hade ju bara sett genaste vägen över Berlin ner till München liksom. Ja, herre. Och du vet då på natta, de här 3 mekanikerna låg och sov och Lars-Erik körde och de skulle ner och tävla och... Ja, oh, men shit, vet du, då fick jag mig en aha-upplevelse. Du, det är nog bäst att du läser karta ordentligt. Och sen fick vi åka 10 mils omväg och kom ju precis nästan så att de inte hann att besikta bil ner till Dreistedt rally ner utanför München där. Och i Trier, nej i Trier var det inte, utanför München. Vad fasen heter det? Jag kommer inte ihåg, men det är i alla fall nedanför Tyskland där. Dreistedt rally, ja. Och... Ja, sen, och då började jag ju, ja men du, jag måste nog lära mig det här med kartor. Och sen så började jag med kartor, och sen så, då så sa Lars Erik, ja men ska du nu vara kartläsare, då måste du lära dig att kunna läsa noter, det är det senaste som är då. Det blev ju en förändring, jag skulle läsa då noter, och han hade sån här, ja visst. Ja, så han, om du inte förstår det, då får du köra själv. Så då lånade han ut sina Skåna B så att jag skulle börja på att köra. Så då körde jag tjejären bara för att jag skulle förstå hur en kartläsare skulle kunna ge direktiv för att en förare skulle förstå vilken timing det skulle vara. Så att jag körde rally för att lära mig, för att bli bra kartläsare, så att jag skulle förstå, så han slapp och förklara för mig. Och det här slutade ju med, vet du, att halva bil brann upp och jag slog bort ett hjul och såg ju inte att det brann, och vi kom in på en bensinstation, vet du, och jag ser hur alla människor bara flyr, och jag fattar inte att halva bil brinner bakom liksom. Ja men herregud, det var så många historier på den här tiden om allt, men det gjorde ju också att den lärde sig. Learning by doing.
Mm. Men var du aldrig sugen på att köra själv?
Nej, alltså i och med att du redan fick på något sätt en konstellation. Jag var ju avsedd för att vara kartläsare. Jag var den som fixade med sponsorer. Jag var den som skötte betalningarna. Jag var den som skötte kommunikation. Så det var aldrig något... Jag körde, det hade ju Lars, det var han tillräckligt bra. Varför skulle jag börja på att köra? Jag skulle ju bli världens bästa kartläsare, så hade han kunnat köra ännu fortare. Alltså,
men det var det, men då hade du målet, okej, nu ska jag bli världens bästa på det här.
Nej, inte, hur, nej, hur... nej, inte då, men för honom var det ju att jag, alltså han ville ju ha en kartläsare som gav direktiv på ett sånt bra sätt så att han skulle släppa och tänka, så att han skulle kunna köra så bra som möjligt. Världens bästa var det ju inte då, men det var ju att jag skulle bli bäst utav dem han hade för att kunna supporta honom. Och när, vad är det som skiljer en bra kartläsare från en mindre bra? Det är ju mycket med timing, att du då inte läser de här noterna för fort, för mycket, att du inte läser dem utan känslor, att du själv förstår vad innebär det, vad är det för liksom, när måste jag höja rösten, när ska jag sänka rösten, när ska jag läsa ihop tre noter, när behöver jag ändra tempo, när behöver jag dra ner tempo, när ska jag öka det, när ska jag ha ett avslut, när måste jag hämta luft. Det är ju många så här små detaljer som är skillnad, som gör skillnad om du ska vinna en sträcka med en halv sekund eller inte.
Mm. Vad är det, vilka egenskaper är det hos dig som gör att du är bra på det?
Om man då ska lyssna på feedbacken.
Och det ska man ju.
Ja, så är det ju faktiskt så att det jag har fått eloge för är ju framförallt rytmen. Rytmen har jag lärt mig att gjort, för jag använde väldigt tidigt olika färger under mina noter som hjälpte min hjärna att hålla rytmen, genom att jag inte läste egentligen vad bokstäverna stod för, men jag såg redan om det var gult, grönt, orange eller rosa. Det gjorde att jag ändrade tempo, eller hjärnan ändrade snabbare tempo skulle jag säga, än om jag inte hade använt färger. Jag hade också betoning, så rytm och betoning. Framförallt att du som tjej har mer variation på ditt tonläge, som gör att det blir intressantare för den som är mottagare av vad du säger. Så det är väl framförallt då fördelar. Jag kommer ihåg när de frågade Kenneth Eriksson, när vi åkte full VM-säsong 2000, vad var det, 4 eller något sånt där med Skoda. Ja, men varför var du en tjej? Ja, då så sa Kenneth, därför att Tina, hon är så, när hon läser noter så är det så sent så att det nästan är för sent, men det är ändå inte för sent så att det blir perfekt. Men det är ju just då att du vågar vara så sen så att du nästan är för sen, men du blir aldrig för sen.
Nej, känsla för timing.
Och det gör ju då, det måste du våga som kartläsare. För du vet ju också att säger jag för sent, då är det för sent. Och då åker vi ut av vägen. Eller då är vi i dike. Eller då blir det en missbedömning. Eller vi förlorar tid. Så det gör ju, men är du för tidig bara för att du ska liksom cover my own ass, ja men då ger du inte maximal support till den bakom ratten. Därför att då är du på ditt eget egotrip för att du är för tidig bara för att du cover my ass.
Men en duktig kartläsare som du i det här fallet, som har känsla för timing, spelar det ingen roll övrig hur ni kommer överens, alltså den som kör och du, om du har den här timingen, ja, då funkar det för alla. Alltså personkemi i övrigt.
Jo, men jag har ju tackat nej. Jag har ju tackat nej till många, men jag har också format många som jag själv har trott på. Så att det där är ju, men det är väl kvinnlig list övergår varje mans förstånd. Och de flesta jag åkt med har varit män, så att egentligen har jag ett väldigt bra liv.
Och då började din karriär som kartläsare börja.
Ja, den började med Lars Erik. Det gjorde det väl också. Vi vann ju klassen, blev trea i Svenska rallyt 88. Och hade ju framgångar och fick ett semiproffskontrakt och skulle börja på åka för Folkvagn. Skulle ju ner då åka några VM-tävlingar 89 när Lars-Erik då omkommer, som blev en stor förändring i mitt liv. Och det gjorde ju att jag lämnade motorsporten och vände den ryggen och ville inte ha någonting mer med det att göra. Och såg inte varför jag skulle fortsätta. Och sen hade det inte varit tack vare Mats Jonsson och Opel och att de verkligen hade pushat på mig. Och tog med mig till Skotska rallyt där och sen inte gav upp. Utan, ja men Tina, du är superduktig. Lägg inte det här på hyllan. Vi behöver bra kartläsare också. Vi behöver tjejer. Och Opel var ju mycket då för kvinnor redan på den tiden. Alltså att de ville ju ha mer tjejer till sporten och till bilindustrin överhuvudtaget.
Mm. För de som inte kan sin rallyhistoria här, alltså att Lars-Erik Torp dog under Monte Carlo-rallyt.
Ja, han blev påkörd utav Alexandro Fiori. Ja,
som var han var din livskamrat då. Och...
Ja, vi var inte tillsammans då.
Nej,
vi hade bestämt att vi kör hellre biltävling ihop och så kan vi... Det med förhållande, det tyckte vi, det kom i andra hand. Det var inte lika viktigt som att bli duktig på det vi gjorde. Nej, så okej. Roligt som vi hade.
Det var ett professionellt team så att säga.
Ja.
Och han var ju ung då, 28. Ja. Du kom tillbaka ändå.
Ja, och det var ju då när jag satt där och liksom du fick lyssna på de här och alla sa, jag hade ju då fått ett jobb som PR och marknadsassistent på Olsson Bilimport, hade fått eget kontor, du vet, en tjänstebil, pappa, hela familjen var ju superlyckliga. Wow, hon har kommit till insikt. Wow, det här tragiska hon kom över. Wow, nu har hon väl insett att motorsport är någonting som absolut inte ska vara för min dotter. Så alla var superlyckliga. Och sen då så, jag gick ju med min liksom tank och längtan och förstå. Det här hade ju blivit en del av mitt liv. Och sen då när Mats Jonsson och Opel ringde. Nej, och sen då på Mazda och Jaguar och de liksom och marknadschefen där. Nu ska vi se vad hette han där. Åh gud, nu har jag glömt bort det. Ja, spelar ingen roll. Men i alla fall... liksom, Tina, du har världens karriär här och vi kommer och liksom supporta dig, du kan utbilda dig, du kommer att bli så duktig som du är. Och du vet, du hade du det på ena sidan och de som stod där och sen så hade du det här rallyteam och där hade ju hjärta varit, där hade Lars-Erik, alltså min första stora kärlek, allt det här hade ju så mycket mer emotion i mig och längtan att få se världen. Medan det här hade säkert varit förnuftigt. Och följer det här, gå utbildningen, bli marknads, bla 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 bla, du vet, PR och det här som jag också tyckte om egentligen. Men ja, och så till slut och så ringer de från General Motors och säger, nej Tina, vi kommer att satsa på ett VM-team och det kommer bara att bestå av två tjejer. Vi vill att du är kartläsare där till våran skotske tjej, Louise Aitken Walker. Hon har precis... då blivit femma, hon har slått eran Kalle Grundel, det visste jag ju då i RAC-rallyt det året. Hon tillhörde, hon var liksom topp 10 i världen och nu vill vi satsa på ett fullt tjejteam. Och då står jag där liksom. Ja, och då var det ju, vem skulle jag nu fråga? Det fanns ju ingen att fråga, den som jag litar mest på hade ju dött ett år tidigare. Ja, men vad gör jag? Och det var där och då kände jag så här, okej. Nu måste jag bestämma mig. Väljer jag den här vägen, då ska jag bli bäst i världen på det. Då ska jag genomföra min dröm och vision. Jag ska liksom, that's my course. Eller också, stannar jag kvar här. Men då är det liksom, då stänger jag den dagen. Som 24-åring. Bontös från Värmlandsnäs. Då grönar du inte på säkerhet. Och trygghet. Då packar du väska. Och sen så blir det ju faktiskt en kaos i mitt liv med min familj. För mer eller mindre så vänder de mig i ryggen. Och pappa hatar ju vad jag gjorde. Vi pratade inte med varandra på 5 år.
Och, oj, men hur kändes det?
Ja, vad gör den? Det är ju bara att bestämma sig. Har han gjort ett val, har han gjort ett val. Så växte jag ju upp.
Men
har
du kastat bollen? Ja, men på grund av att du valde en karriär motorsporten han inte tyckte om.
Nej, och sen så var det ju det. Lars-Erik hade dött ett år tidigare i motorsporten. Det hade ju krävt enormt mycket av våra familjer. Det var en sorg. Och nu bestämmer hans enda dotter att hon ska ut och försöka köra ihjäl sig. Och hans värsta vision var att han skulle få begrava mig före sig. Han sa, då kan jag lika gärna ta livet av mig. Ska jag begrava dig före mig? Ska jag behöva gå på en begravning som Lars-Eriks mamma och pappa har fått stått och sett? Gräva ner honom i jorden, du vet så här liksom. Nej, nej och åter nej. Nej! Lämnar du, väljer du det, då är du inte min dotter längre. Och det är klart att ja, då var det ju bara att packa resväska. Och sen så var det ju ingen fundering, utan ändra lyckesdö. Och i våran familj så lyckes igen. Då är det bara att heta väger till sin lyckes. Mm. Och då behöver inte tycka synd om sig själv. Och en behöver absolut inte ta på sig offerkraft. Och en behöver inte grunda på någonting annat. Lagt kort ligger.
Den kringresande rallycirkusen var många gånger en tuff miljö. Tina fick ta emot några smällar i rallysammanhang där det rådde minst sagt dålig kvinnosyn. Hon utarbetade en taktik som tog henne igenom det svåra, som gick ut på att skaffa sig status genom att bräcka de andra. Bli värre än pöjkera, som hon säger. Det låter lite sorgligt och det säger en del om motorbranschen på den tiden. Och om Tina också, förstås.
Det var ju mycket snack om sex, och du vet, det ena med tredje med fjärde, och det var ju lite sarkastiskt i alla fall. Och jag hade då bestämt mig för att hur skulle vi lösa det här, och då var vi på Isle of Man. Vi åkte en tävling där. Och då på kväll så, ja men så, vi flörtar upp honom och så får vi se, och så får jag väl, ja, det var inte så här jättestor planering, men jag tänkte, honom måste jag ju ge näsbränna på något sätt, för att han var den som pratade mest, och du vet, oj oj oj. I am the king liksom. Och han var alltid den som fick när vi var ute de snyggaste tjejer och så. Den där kväll, och jag kommer inte ihåg hur jag hade klätt upp mig, men det var i alla fall, för mig var det ju en blus, kanske lite mer uppknäppt och sådär. Och jag tror till och med jag hade en kjol. Jag är inte helt säker. Men vi var i alla fall på en jättecool restaurang. Och det var fullt månsken. Och vi hade den här stora vidgade vyn där. Och jag försökte väl. Och Louise, hon visste ju vad jag hade i åtanke. Och hon försökte ju understöda det här. Och vi hade ju försökt på vårat bästa sätt där. Och i alla fall till slut när vi är på väg hem. Vi gick hem och tänkte, alltså, han var ju på G på något sätt. Och det kändes ju bra. Och så säger han så här. Och tänkte jag, hur ska jag få med en på rummet? Jag måste ju liksom få med på rummet. Och vi stod där i reception och vi visste ju inte riktigt. Ja men du, min overall behöver tillbaks till fastlandet. Louise och jag skulle åka vidare till nästa race. Jag kommer inte ihåg vara. Så min overall skulle med att tvätta. Jag kommer inte ihåg exakt. I alla fall fick jag till att han skulle komma till mitt rum. Och han skulle hämta den här overallen. Och nervös som jag var, tänkte shit, hur ska jag nu få honom att få en näsbränna? Och du såg ju då liksom alla killar. Och han ska till Tinas rum. Och han hade ju berättat, för det var ju så vi kom på, för han hade ju också berättat för Louise att Tina skulle han nog verkligen grunda en dag liksom. Det var lite det snacket. Så summa summarum av det här är ju, han kom ju, hade dratt på sig rakvatten. Jag hade glömt aldrig, och du vet, öppnar dörren så här. Och jag står ju där då och tänker shit, vad. Ja, och så kommer han in och han sätter sig på sängkanten och han börjar på att berätta det här. Ja, oh, men du vet, jag har alltid tyckt att du har varit en och jag har ju försökt och bla bla bla. Ja, du vet ju det. Hela historien. Och jag bara i desperat tänker. Du, säger jag, har du något bälte? För jag såg att han inte hade något bälte. Han bara, bälte? Ja, oh, så. Jag tänner inte på vanligt sex. Du måste binda upp mig. Och han får panik. Och jag bara, vart fick jag det ifrån? Och nu står jag här. Jag har ju aldrig haft, liksom, det har jag hört talas om. Men jag tänkte, det här måste ju vara något grovt liksom. Och det måste ju vara något starkt. Och han bara, ett bälte. Ja, säger jag. Har du ingen bälte? Det doesn't turn me on. Så då är lika torr som Saharas öken. Då kan vi glömma det här med sex. Och han bara får ju panik. Vet ju inte vad han ska säga. Han hade väl hellre aldrig hamnat i den här situationen. Och jag hade ju inte hamnat i situationen. Summa summarum är ju att han liksom bara... det här får vi nog liksom. Han hade ju ingen bälte och vad blir det utav det här? Och herregud. Så han piper ju iväg därifrån mitt rum. Det blir ingenting. Och jag kom ju ner på morgonen på frukosten. Och pojkar har ju redan frågat liksom, hur gick det med Tina igår? Och Louise var ju på plats då liksom för, hur hade det gått med Tina liksom så här. Nej, sa han, hon är nog inte, hon är nog kär i någon annan, trodde han. Hon är nog inte just den tjejen som en tror att hon är. Och så kommer jag ner så här, tänkte, och alla sätter ju där då. Ja, sa jag. Spike var hans smeknamn. Spike. Åh, Spike sa, vad blev det igår? Tänk att inte du som är kvinnosag eller liksom den männens män liksom hade såna talanger så du kunde binda upp mig. Och alla vid bordet höll ju på att dö, och Louise lika så. Och sen den dagen så fick jag ju det här ryktet om mig att hon är lite vild. Sen den dagen var det heller ingen direkt som knackade på dörren. För alla fick ju, det där ryktet gick ju runt att dodgy, hon har konstiga tankar, hon är någon annanstans. Så att på ett sätt räddade det ju mig. Men jag fick också ett rykte och en status. Att hon hade, alltså just det här med sex, att jag var lite värre än pojkarna. Då blev jag ju helt plötsligt inte så hanterbar. Och de hamnade, eller han hamnade väl och berättade den här situationen, inte vet jag vad som kom ut i djungeltelegrafen. Men det var ju, det kunde ju lika gärna ha slått fel. Men det här gjorde ju att jag fick en respekt på någonstans, och jag blev nästan som en kille. Och sen den dagen har det varit den acceptansen. Sen har det väl varit lite rykten fram och tillbaka som en tycker har varit jobbiga. Men det har jag kunnat hantera liksom efter det och någonstans. Så att det här med relationer och det var ju likadant när jag skulle dansa i Let's Dance till exempel. Då när de frågade, jag liksom står där och ja, men sa, hur mycket ska vi träna? Ja, ni får nog träna 3 dagar i veckan eller 4 dagar i veckan, 4 timmar, sa de då. Det är liksom vad de brukar träna om de ska hänga med. Ja, shit, så jag har ingen kille och jag känner mig själv, så då måste jag nog ha någon som är homosexuell, för annars vet ni inte vad det blir för framsidor på tidningarna liksom. Och de på TV4, de bara okej. Eller produktionsbolaget som gjorde det. Men så att jag har väl alltså tagit kanske killers domän där jag har gått in och försökt att vara lite värre, spela väldigt många gånger för att göra mig värre än vad jag varit, bara för att de ska få en respekt.
Men vad har du för tankar kring att det är just så du har varit tvungen att göra i en mansdominerad värld?
Det är väl ingenting som du känner. Hade jag nu en dotter? Nu har jag ingen dotter, men jag har en brors dotter. Och jag lovar dig att hon är trimmad och har skinn på näsan. För att det skulle jag aldrig önska, att en dotter som jag hade fick gå igenom för att leva ett liv som hon drömmer om. Absolut inte.
Nu var det här att leva och verka i en mansdominerad värld nu dragen till sin spets, det som du nyss berättade.
Ja, absolut, absolut.
Hur ser du i övrigt på, eftersom det är det som du har gjort större delen av ditt liv, hur ser du på
förändringsprocessen?
Ja, och hur du har tagit dig igenom.
Alltså jag kanske nu, jag har ju fått tatt liksom tjuren vid hornen, och jag, det är ju på många ställen där jag har fått agera snöplog. Jag känner ändå att det har öppnat upp för andra tjejer. Det har gjort det lättare för andra tjejer. Sen att någon måste ta smällen. Det är någon som måste ta smällen och starta förändringsprocessen. Har du en tro på dig själv och vet vad du kan stå för, så är det ju inte svårt och ta de här rollerna eller ingå i de här rollerna. Även om jag var rädd, för att jag hade aldrig gjort det, jag visste inte hur jag skulle hantera det, men det fanns ingen annan att prata med heller. Och när du är i desperata situationer, eller när du känner dig som mest ensam och blir utsatt eller blir pratad om för någonting som du egentligen inte har varken gjort eller stått för, ja, det är klart att du blir ledsen och besviken, för att du vill genomföra din dröm och vision och det som du och Lars-Erik en gång hade skrattat och pratat om. Och jag gjorde ett för att jag ville se världen och för att jag ville få ett utbyte och jag ville bidra med mina bästa kunskaper för att hjälpa ett team att växa eller klara utav dem och stå överst på prispall. Ja, det, jag tror att det finns andra vägar än de jag var tvungen att gå. Men det var de spelvillkoren som blev. Och, ja, jag kan inte säga om det var mer eller mindre bra. Det är ju den verkligheten jag upplevt.
Hur hamnar du i Dakarrallyt första gången?
Det var egentligen genom Jutta Kleinschmidt och tyske Mitsubishi. Och då ville de ha ett tjejteam och jag kände att nej, öken där har väl aldrig varit. Och Jutta höll på i 3 år och lobba för att jag skulle åka med i det här ökenrally. Och till slut så tänkte jag bara, ja men det kanske är en rolig grej jag har provat i alla fall. Varför ska jag säga nej till någonting som jag inte har en aning om? Och sen så började jag med Jutta Kleinschmidt där. Så jag kom in i ökenrally. Och då första gången någonsin 99 så ledde ju vi Dakarrallyt. För jag hade hittat några vägar. Eftersom jag inte hade några förutfattade meningar och hade aldrig varit i Sahara. Så såg ju sandpapper ut likadant för mig. Så jag tänkte, ja men då så tar jag väl en väg som jag tycker passar. Det var ungefär som att åka genom Berlin. Och helt plötsligt då. Med alla så hade ju vi navigerat förbi svårigheter som vi inte visste om. Och resten av rally stod där och hade då åkt igenom. Och jag hade egentligen gjort en omväg som blev en vinnarväg. Så då ledde vi rallyt 99. Och det var ju första gången ett tjejteam ledde Dakar. Och det var ju, du vet, det gick ut på telegrafen. Det är ju 100 länder som tittar på det. Och vecka fruntimmer och vart kom vi ifrån och så där. Så då fick vi en himla bra start. Och det gjorde ju då att ja, det blev mer smak. Och sen just det här med att hitta och våga ta nya vägar. Och sen den mentala biten. Alltså att du, eller också en fördel som jag haft är att jag jobbar mycket med coaching, mental träning. Så att du har kunnat parera din chaufför eller motivera eller lärt att känna din chaufför. Och ha ett verktyg för att kunna lösa mycket av kommunikation i bil. Som gör att du kan höja eller sänka tempo.
Mm. Men har du blivit utvald som kartläsare eller har du sökt?
Nej, jag har aldrig sökt faktiskt. Nej. Jag har blivit utvald varje gång så att jag har ju haft förfrågningar varje år. Så att jag har aldrig behövt leta jobb, nej.
Nej. Hur kom du i kontakt med till exempel då Colin McRae?
Ja, det var att Nissan letade en... Jag hade ju åkt då med Ari Vatanen. Sen ville Colin börja på åka. Och Ari Vatanen hade sålt mig så bra. Så att den kartläsaren som han hade tyckt var det bästa han hade åkt med. Och den ville de ju då sätta ihop med Colin McRae som var ny. Så att det var cheferna på Nissan som satte ihop oss.
Mm. Fungerade ni bra som team från början?
Ja, Colin och jag hade ju känt varann sedan 92. Alltså, Colin och jag var ju liksom nästan Bonnie and Clyde inom motorsporten. Alla visste att den störligaste fruntimmen och den störligaste killen, det var de två. Vi hade ju hängt ihop mycket privat. Jag hade ju varit med i hans relationer, du vet, med tjejer, hjälpt honom, räddan från situationer. Ja, men herregud, jag skulle kunna berätta så många stories om det. Men så att vi var ju väldigt, väldigt tajta som vänner innan vi började tävla upp.
Mm. Och sen då, hur funkar det tävlingsmässigt med er? Team, alltså...
Absolut, det fungerar ju på alla håll och kanter. Och ja, när han omkom så vi var ju helt, vi hade ju jämt tagit fram då BMW 6-3 och utvecklade den. Och, så att vi var ju helt inställda på att vinna Dakar.
Mm. Han också dog i...
Schizofren olycka.
Verkligen. Hur fick du reda på det och vad hände?
Nej, då ringde vi, tävlade ju tillsammans då. Så att Allison som han var gift med ringde ju då den 15 september. Jag vet, jag var på ett hotell
2007.
Och så ringer telefon. Eftersom det då står Colin liksom. Det var ju hans hemnummer. Och så ringer han och säger, Tina, det är någonting som har hänt. jag vill bara att du måste förbereda dig på det värst. Och jag liksom bara, och hon bara gråter och sen fattar inte jag något mer. Och sen bara blev det helt stopp. Och då hade hon bestämt sig allt det här att hon skulle ringa till mig. Och du vet, sen fick inte, jag visste ingenting för att hon bara gråt. Och sen så kom det Collins manager som också då var där. Och tog telefonen, jag fattade ingenting. Och jag fattade inte, jag vet inte idag vem som sa vad utifrån vad då. Jag vet bara att det här numret kom och sen så var det bara... För olycka hände ju 500 meter hemifrån huset.
Och, han kraschade, han körde själv helikopter på sina ägor, jag kraschade.
Ja. Och sen då att hans son... var inblandad där också. Och hans sons klasskamrat och så då en granne. Alltså, men det visste jag inte då. Det var ju bara... Så att jag kan inte säga riktigt momenterna som blev... Jag kommer ihåg när telefon... Och sen vet... Alltså det var så... Det bara var en enda stor röra.
Mm. Men då har du varit med nära... Väldigt nära två personer som har omkommit. Och du själv också har varit nära. Mm. Kraschat och...
Tagit sista andetaget.
Mm. Ja, vad har du haft? Känner du rädsla?
Nej, döden för mig idag. Och det är väl därför också, min kusin är ju präst. Och vi pratar ju mycket om döden och religioner. Och eftersom kanske det som har varit en del av mitt liv, det är ju att min familj just Dakar, där vi vet att den omkommer eller det händer olyckor varje år, det är någon som går bort. Och så för mamma och min familj så är väl de... Just det här när vi har diskuterat hur vill du ha din begravning, vad ska hända. Det är klart att mamma inte har tyckt att det här har varit det roligaste varje år. Och nu när diskussion var här sist, då om jag kanske skulle åka igen nu då. Här och, ska vi diskutera det där nu igen? Har det ändrat sig någonting? Och det är klart att för en mamma så är kanske inte det roligaste att veta att du släpper iväg din dotter. Även om jag nu har kommit upp i åren och borde ha full... Jag tror att mammor alltid är mammor och så här. Ja, så att döden har vi diskuterat. Döden har ingen rädsla för. Döden är absolut ingenting som jag på något sätt... När det händer så är jag nog en av dem som är väldigt förberedd för att... Och jag lever så också i mitt liv. Jag vet att jag kan vara borta imorgon och jag avslutar. Jag har inga meningsskiljaktigheter med nära och kära för att det känns som att de som kommer att fortsätta att leva om jag går bort får då ouppklarade saker. Och det är inte så som jag tänker att jag vill lämna de som betyder mycket för mig. Sen kan en av meningsskiljaktigheter, men jag ser i alla fall till att de är avklarade. Eller att vi har hittat någon typ av acceptans.
Mm.
Och det här med att tycka och tänka utifrån vad då? Vem är det som har rätt och fel? Utifrån vem då?
Mm.
Så att nej, döden är ingenting som jag känner att jag har absolut någon rädsla för. Jag tycker att det är en del av livet lika mycket som det är att bli född. Det som jag kanske tycker är synd att de flesta människor inte värdesätter dagarna de lever. Och där känner väl jag att jag försöker att värna min familj och förmedla det budskapet att varje dag. Sen behöver vi inte gröna så. Naturligtvis ska jag planera för framtiden. Men det här och nu, vi måste njuta av varandra. Ha utbytet av varandra. Kunna dela med oss till varandra. För att du vet ingenting om imorgon.
Du har sagt också någonstans, har jag läst, att den som oroar sig har inte lärt sig att tänka rätt.
Jag sa så här, alltså, när du går och oroar dig för saker så är det ju så här att bevisat, forskat är det ju på att över 2/3 av allt du oroar dig för inträffar aldrig. Därför så lever jag nog mycket mer som en hund. Här och nu med positiv intention i det jag gör, bemöter, träffar, utmanar mig. Och det gör ju då att oro för mig, ja, naturligtvis har jag respekt. Jag vet att det kanske kommer inträffa, för jag vill vara förberedd för det som skulle kunna inträffa. Men nu tränar jag så mycket mentalt, så när jag går och lägger mig på kväll, då är det liksom löcke på. Och sen så är det färdigt, för jag måste ge cellerna den energin så att jag kan genomföra dagen, vad den än kommer att ge med sig imorgon. Så att jag har genom de här episoderna och genom mitt liv så tänker jag väl, och jag är väldigt noga med var lägger jag energin, när lägger jag energin. När ska jag ha tanken på, när ska jag, för tankarna finns ju alltid, men hur kan jag behandla det så att jag kan slappna ut av på kväll, jag ska inte ligga och oroa mig, alltså sådana grejer. Men det är ju en mental träning och det är ju verktyg.
Men har synen på döden och synen på rädsla och allting, har den funnits med dig samma syn från början eller är det någonting du har...
Det har utvecklats.
Utvecklats genom åren.
Genom erfarenheter, absolut.
Mm. Att vara nära, för det känns ju att du har ju sysslat med farlig sport.
Ja.
Alltså rent...
Jo,
så. Alltså det kan man se statistiskt. Men att kan du berätta om den? Alltså, för det måste också... Din pappa var väldigt orolig och att vill utmana rädslan eller utmana farorna kanske man ska säga.
Det är inte kanske är du levnadstrött brukar jag få höra. Nej, jag är absolut inte levnadstrött, men jag är levnadsglad. Jag vill heller inte att rädslor ska få styra mig bara för att jag kanske skulle dö vid 45 års ålder istället för 80. Därför att idag så, hur krasst den är, så är det väldigt många i min närhet. Och utav mina jämnåriga över och under mig som har gått bort i sjukdomar eller olyckor. Jag har ingen vision om, ja, visst en förhoppning om att bli gammal. Men det är inte alls säkert att jag blir det. Jag är nog där som vi sa då, att nej, men jag lever här och nu, kan jag dela med mig, göra och ha ett utbyte med min familj. Ja, då har jag det här och nu, för att vi har ingen aning om resten. Så jag vet inte riktigt. Nej, jag tror rädslor utmanar. Det är nog bara att jag vill inte att rädsla, eller det som jag inte tror mig klar utav, att det ska hämma mig för att inte testa det. Eller utmana så långt som jag känner att jag är villig att gå och riskera insatsen.
Mm. Hur långt från motorsporten och att navigera och så tävlingsmässigt är du idag?
Vi höll på att förhandla om Dakar i höstas. Jag vet inte, då är det inte så långt ifrån, va? När jag nästan sätter i en bil. Jag kommer att åka hit och vara med på Svenska rallyt i en annan konstellation än att sitta i bil. Men det beror ju mycket på, jag får ju förfrågningar om tävlingar och sådär. Det som kanske har gjort att jag inte hoppar in i en bil och att jag inte har tränat fullt ut med kropp och själ och hjärta för att hamna i en bil, det var väl att jag började med ett nytt projekt för 3 år sedan. Jag är ju alltid brunnen för utbildning. Jag brunnen, jag känner mig som en världsmedborgare. Jag är absolut den som värnar om ungdomar. Jag har ju inga egna barn, kanske är det mammakänslor som slår igenom. Nu tar du världens alla barn till din famn på ett eller annat sätt. Jag har ju då varit med och stöttat ett barnhem, ungdomar i Afrika eller på andra ställen i världen där vi har varit. Idag jobbar jag med skola i Indien för att hjälpa dem, för att få ett utbyte med andra eller ungdomar då i världen. Så visst, jag jobbar med sådana saker vid sidan om. Det har varit någonting som har drev mig. Jag vet inte, jag alltid älskar utbildning. Jag har alltid läst någonting. Jag har gått någon utbildning på distans. Alltså så hela tiden har det här förkovringen fört med mig. Jag tycker att genom kunskaper så har jag växt som människa. Lärt mig nya färdigheter. Haft möjlighet till nya spännande uppdrag. Så att det skulle jag väl gärna vilja vidareförmedla till nästa generation, att skaffa sig, behålla den här inre drivet som en har från dagis och lekis när en är 7, 8, 9 år och världen ligger där framför en och en vill lära sig allt, och ta med sig det kanske mer medvetet genom livet. Och då genom de här coachningarna och genom att jag fick ett uppdrag för en skola då, och förändra attityder och inställning, så fick jag det här med mig. Och sen så har jag bara börjat brinna för det. Och nu kommer jag ju hem från Honolulu. Jag har varit där på The International Conference of Education. Med 40 länders rapporter på forskningsresultat från universitet runt om i världen när det just gäller lärande och utbildning. Ja, så nu har jag fått det som lite mission. Jag kände det att, nej men, 50-tagare som fruntimmer, ja men jag kanske ska ta en ny profession. Det är kanske det jag ska göra. Och jag får så mycket gensvar och så mycket tacksamhet. Och framförallt från unga och föräldrar, och tycker att det är coolt och fränt. Och att den kan För det, alltså, delar med sig av sin kunskap, men inte på ett tråkigt sätt, alltså att du ska ha det här katederlärande, utan att det är med glimten i öga och glädje och det här inre driver, längtan för att genomföra livet på bästa möjliga sätt, så att du kan ta tillvara dina talanger. Och sen spelar det ingen roll om du är född i Tahiti eller på Värmlandsnäs i Säffle. Vi har alla och ska genomföra ett liv och göra det med så bra kvalitet som möjligt.
Mm. Du har ju hållit fast vid den här längtan som man hör, eller jag hör, vid att upptäcka världen och så vidare, som du upplevde under många år när du var kartläsare. Inte kanske riktigt så mycket nu också, men du bor ju och är skriven i Schweiz.
Jajamensan.
Så där har du en bas sedan 10 år tillbaka.
Ja.
Av någon anledning. Ja, skattemässigt
det...
kanske.
Ja, det tror jag aldrig. Och jag varken säger bu eller bä skattemässigt. Ja, det är jäkligt dyrt att leva i Schweiz. Ja, du betalar din privata försäkring. Jag blev kvar där. Nej, det var ett medvetet val. Absolut. Jag bodde ju då i England. Sen var det, först var det USA då ett år där, men som utbytesstudent. Sen var det England, sen var det, då var det Tyskland. Sen var det en deltid i Frankrike. Och sen så träffade jag en kille från Sverige och han ville inte flytta utomlands. Och när telefonräkningen blev så dyra så att det blev dyrare för mig liksom, så var det, tänkte jag, men vad är det värsta att flytta till Dalarna ett tag? Men hela tiden medan jag bodde i Dalarna så var ju längtan, alltså, det blir ju väldigt likformigt. Har han varit van och bott i Frankfurt och London med utbyte av människor, kulturer, religioner och olika typer av allt möjligt, så blir det väldigt likformigt att komma till en mindre ort där vi är väldigt likformade. Så att jag kände väl det med Mattias när man sa till Mattias, vi måste heta ut igen. Och då hade både han och jag, han hade ju då fått kontrakt för Audi och jag jobbade då med Folkvagn från Tyskland. Vi tittade, vi hade båda våra fystränare och träningsanläggningar i Österrike. Båda två tyckte att, ja men shit, här kan vi träna mer. Det är bättre väder. Vi har närheten till våra arbetsgivare.
Mm. Mattias Ekström, för de som inte vet vem det är.
Och han är ju också då involverad i motorsport. Och det gjorde ju då att vi tittade på boende i Österrike. Så vi var nere i Österrike och tittade på det. Och då träffade jag en kompis som jag lärde känna när jag tävlade med Susanne. Då för Audi. Ja men shit, säger han. Udo heter han. Men Tina, om ni ändå ska flytta ner. Vi har byggt ett hus med 5 lägenheter på andra sidan gränsen. Och det är liksom till era tränings... Eller ja, det är det till träningsanläggningen och så. Du kanske har 1,5 timme. Där har vi nu 3 stycken förare som har köpt lägenheter. Ja, men om vi bor på den sida eller den sida spelar ju egentligen ingen roll. Och 3 timmar till München. Och jag hade ju då, eftersom vi åkte runt om i världen, så var det ju Zürich skitbra som flygplats. Det gick ju 1 flyg åt något håll, kan du säga. Så som du bara behövde ta istället för att byta till. Ja, vi flottar. Och sen så hade vi väl vision också att vi skulle skaffa familj och barn. Och jag har alltid varit så här liksom, ja men... De ska lära sig språk, bara svenska är för litet, resten av världen. De ska kunna engelska och de ska kunna mer språk redan när de växer upp. När de ändå kan lära sig utan att de tänker på att det är inget jobbigt för barn som är 3-4 år och lär sig 3 språk. Och när de är 7 så i Schweiz idag på dagis så pratar de tyska, italienska, franska och engelska i princip. Och barn som 8 år tycker inte det är något konstigt. De har lärt sig som en del på dagis. Och då tänker jag, men herregud, varför ska jag göra det så svårt för dem längre fram i livet när de redan från dagis i ett land kan lära sig 4 språk? Och det är inget konstigt, dagisfröknarna pratar dagligen 4 språk. Så det var liksom framtidsvisioner, tanken mitt i Europa, det var nära för oss båda. Och det var då i ett hus där det redan bodde 3 motorsports. Människor. Så vi köpte en lägenhet i det huset. Mm. Och så hamnade jag i Schweiz. Ja. Och sen då när Mattias och jag delade på oss, så blev jag kvar i Schweiz eftersom jag jobbar ju med biltävling. Det var nära till resten av världen och det är 1 flyg någonstans. Och sen blir det ju så, då köper du hus eller jag lägenhet, du rotar dig, du liksom får kompisar. Det är nära till alla andra. Jag är ju inte, ja det är familjen i Sverige, men annars har jag ju ingen sån här Jag har inga kompis, alltså på det sättet som du träffar. Jag har inte så långt tillbaka i tiden. Jag har ju bott i 5 länder och fortfarande invandrare liksom.
Nu är du ju eftertraktad föreläsare, motivationscoach. Du har ju jobbat med idrottslag också och har ett minutschema. Av den anledningen vi sitter på TV4-huset och spelar in det här. Och jag ser nu att klockan har tickat iväg väldigt långt.
Jag har sagt det kvart över.
Du har sagt det, ja, men då är vi väldigt nära. Då kanske vi måste börja på
avrunda.
Det känns som att vi skulle kunna sitta ett tag till. Men nu, så lever du nu. Och du kommer från ett möte. Vi spelar in det här på TV4-huset. Och du ska vidare på nästa möte.
Ja, jag sitter...
Så ska du till London och det hela. Så att din turné runt världen fortsätter.
Ja, det gör han. Jag sitter ju i ett börsbolag. Jag utbildar mig till styrelse, executive styrelseledamot. Det har ju varit det här med kvotering och fruntimmer. Och du vet allt det där i börsnoterade företag. Nu har jag fått förfrågningar och så tänkte jag, ja, men ska jag göra det här, ska jag göra det på riktigt. Så nu har jag gått en utbildning i det. Så nu sitter jag i ett börsbolag och nu ska jag titta på deras grejer idag. Det har ju varit förändringar och när du då har ansvar i en styrelse så vill du ju också vara insatt i saker. Så dit ska jag nu, de kommer att hämta mig här. Sen åker jag till London, det är ju den här skolplattformen. Jag vill göra en världens modernaste lärobok som barn över hela världen ska kunna kollaborera och jobba med det entreprenöriella lärande. Som ska vara fri. Och det här är ju så schizofrent i resten av världen. Jag kommer ju nu då från en utbildningskonferens och ska nu till BET-mässa som är Europas största utbildningsmässa för skolan. Dit åker jag imorgon.
Vad gör de 10 år tror du?
Min vision är att jag ska jobba med skolplattformen. Jag ska ha fått varit med, eller få vara med och driva och ha människor runt hela världen som höjer sin nivå, sin stolthet på sig själv och sina talanger som människor. Och verkligen ta vara på det korta livet var och en av oss får i jordlivet.
Mm. Och du kommer inte bo i Sverige, tror du, eller?
Kanske. Jag har inga förutfattade mening. Skulle du säga till mig, nu har jag fått erbjudande att jobba i Mellanöstern. Så där har jag väl varit, eller där är jag regelbundet. Jag är där var tredje månad kan du säga. Jag jobbar mycket med Emiraten. De tycker att det är extremt att jobba med ett sånt front. Men jag jobbar ju mycket med kvinnligt ledarskap där. De är nästan lite rädda för mig. Shit, hon kan bryta ner oss i arm vilken dag som helst. Och hon har inga hämningar. Och hon klär sig ibland som de här. Och nästa dag så kommer hon kattkatt kjol under, du vet, skynke. Och du vet, de är bara så här. Ja, men säger jag, om det är det jag behöver ha, ja, men då är jag sån här. Jag behöver inte vara en kvinna. Det som är roligt är att kvinnor framförallt, många tror i Mellanöstern att det är män då, som styr att deras döttrar inte ska bli. Nu säger jag inte det, nu pratar vi inte om fattigare delar, utan nu pratar vi om de rikare delar av den muslimska världen. Men där är det oftast mammor som är väldigt rädda att deras tjejer ska bli och sidosatte. Tänk om hon ska ha egen ekonomi. Varför skulle hon... Tina, varför ska du vara så jobbig? Skaff dig en man. Sen får du leva det liv du vill ha. Ta hand om ett... Han kan ha sin älskarin. Men då har du alla räkningar betalda. Då har du hus och hem. Du behöver inte gröna på någonting. Varför skulle jag vilja att min dotter liksom ska vara och jobba och ta det här ansvaret? Tänk om hon inte kan betala räkningar. Då måste hon se till att betala räkningarna själva. Och jag bara... Ja, så kan jag ju också se. Så att om männen hade liksom bara, ja, men shit vad bra, tänk om kvinnorna börjar på bli lite skär, så inte vi behövde ta hand om, alltså. Och det är ju såna här diskussioner jag sett. Och så kommer du tillbaka till Europa. Nej, men de är kuvande. Man bara, jo, väldigt. De har världens bästa liv egentligen. När det är vi tjejer här som måste vara stolliga liksom, som inte... Alltså, en kan ju raljera med, men det är ganska så roligt. Vi har väldigt öppna dialoger. Vi ifrågasätter systemen där borta också. Jag vågar ju liksom gå in i disputer eller diskussioner. Det är inte, det är ju bara meningsskiljaktigt. Och då brukar jag säga, ja, men det är inget som är rätt och fel liksom. Utifrån vem då? Ja, men passar det? Huvudsaken är så att vi har livskvalitet medan vi lever. Ja, du har så rätt, du har så rätt. Så att, nej, Maud, jag kan väl säga att jag tror att jag fortfarande är världsmedborgare. Jag kan leva vart som helst i världen där jag känner att jag brinner för det jag gör. Det kan lika gärna vara i Sverige som i Tahiti, som i Emiraten. Eller varför inte, nu var jag på Honolulu och jag tyckte ju det var supercoolt. Jag har erbjudanden, ja. Sydamerika, ja.
kan bli vad som helst. En sak som jag kom på som jag inte får glömma att fråga dig nu innan vi avslutar är ju en tweet som jag såg från Sepp Blatter. Känner du honom personligen?
Vet du, jag har ju flera tusen.
Han gratulerade dig, alltså FIFA-presidenten, som gratulerade dig på din födelsedag.
Ja.
Men det var inget speciellt med det, menar du?
Nej. Och det var ju så här, jag träffade ju några från Saab Aerospace, alltså de som jobbar med, nere i Schweiz hade vi ju val här nu om att köpa in då JAS 39 Gripen, och det är ju folk och var, du vet, här röstar vi ju i varje liten gemeinde och bla 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 så här. Och jag tycker det är ganska coolt. Och så pratade jag med dem, och så pratade vi, nej men så jag, det som många kanske heller inte vet, jag har ju varit tillsammans med Argentinas presidentson. Så att jag har ju varit där borta i Buenos Aires och levt och haft fem livvakter. Lika gärna som jag också har då haft hand om barnhem i Centralafrikanska republiken och levt på jordgolv och stampat där liksom. Men, och då så säger jag, nej men se, just det där när jag var nere i Schweiz, jag hjälpte faktiskt att lobba i min liksom. Och vi hade sådana här plakat, ja till JAS, och det här med trygghet och Sveriges syn, och ja, var involverad i gemeinde där, för de skulle ju också rösta. De skrattar alltid åt mig, och nu har ju jag flög i JAS 39 Gripen, och det är ju inte så många som vet att jag faktiskt har gjort det på F-17 i Kallinge. Och sen så bara, jaha, nej men så här, förra gången jag var i Qatar, då var jag ute med försvarsministern där, du kanske vill att jag ska sälja in att planen ändrade. Han bara, vad gjorde du så här? Ja men vi var ute och åkte båt tillsammans, för de ville visa mig de senaste ballydanserna som de hade hetat och som de har skapat någonting. Och jag bara, och han bara, ibland tror jag att folk inte tror vad jag håller på med, för då ibland så tänker jag, hon är nog lite drogad.
Det är lite så här 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann, hans historier.
Ja, det är lite så, lite så. Men jag lever det livet, jag har inga problem med det, och jag tycker att det är fantastiskt att gå på varje morgon.
Men du har varit tillsammans med presidentsonen i Argentina.
Carlos Menem junior.
Jaha. Det hann vi inte ta upp. Men hur var det med Blatter då? Ni är kompisar eller?
Ja, och det var det jag skulle säga. Jag träffade ju lite nu. Jag var faktiskt över och hade möte med Robert F. Kennedy. Så vi åt middag på världens högsta restaurang i Burj Khalifa för inte så länge sedan. Ja, så det finns lite kontakter vart som helst.
Men Sepp, gratulerade dig i alla fall på. Så det var bara det jag kom på, det jag fråga dig om. Och där fanns det ju, det finns ju mycket under det här, det hör jag ju. Det hinner vi inte ta nu, för du ska rusa iväg till nästa grej. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Men det är jag som ska tacka, och alla lyssnare. Och jag hoppas att, är det någon så är det bara ni skriver till mig på hemsida, om det är någon som tycker, tänker eller har funderingar, så tar vi det.
Ja, för du svarar väldigt snabbt, för det var så jag kom i kontakt med dig. Exemplarisk ordning på det sättet. Tack så mycket.
Tusen tack.
Och jag tackar också som sagt alla som lyssnar. Och som ni vet vid det här laget så kommer ju en ny podd. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Och för den som vill lyssna på fler poddar så går det också utmärkt bra. Jag rekommenderar det att lyssna på min kollega Olof Lund som har en fotbollspodcast. Och även Niklas Wikegård som snackar hockey. Tunga gäster har de. Vi hörs igen om en vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com